Och Gud skulle önska att man var ordentligt kall. Därför då kan det hända att man fryser och säger att det var bättre att vara varm. Kan du inte knäppa på värmen, herre? Så att det händer ju ofta att när Gud möter den som är ljum, att han kyler ner honom ordentligt för att därmed skapa underlag för en omvändelse. Och Gud gör ju klart när han säger det här genom Jesaja att han har en god avsikt. Jag ska ännu, därför säger han, allt är nu bara ett inlärt beteende. Därför ska jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk. Ännu en gång. Ja. Här åsyftas, så långt jag kan förstå, uttåget ur Egypten. Det är ju det som så att säga gör Israels folk till ett folk, gemenskapen i uttåget och ökenvandringen, utkårelsen, förbundet vid Sinai. Än en gång ska jag göra något fantastiskt med detta folk, ännu en gång. Men dessförinnan ska det ha hänt något väldigt viktigt. Det visas vishet ska förgå och det förståndigas förstånd ska förmörkas. Därför att det finns något som vi heter kunskapens träd. Och det finns en religiositet som är bokstav och inte ande. Som är kunskap istället för liv. Som är intellektuella konstruktioner istället för en levande relation med en levande Gud. Och den där mer eller mindre filosofiska kunskapsbyggnaden, den är inte halvvägs till Gud, utan den är någonting som egentligen får människan att tycka att jag klarar mig bra utan Gud. Jag till och med begriper hur han fungerar och jag kan till och med rätta mina ord så att han ger mig det jag vill ha. Alltså, vem är egentligen i överläge? Blir Gud till sist en betjänt eller är han Gud? Och det knepiga är ju att också den levande tron är full av kunskap. Det är bara det att den bygger inte på kunskap. Den är något mycket större. Något mycket annorlunda. Något levande. Där kunskapen är ett dött system. Och det där döda systemet måste på något sätt först raseras för att det levande ska kunna etableras och byggas upp. Det visas vishet ska förgå och det förståndigas förstånd ska förmörkas. Det här är ju nu en text som Paulus citerar vid ett par tillfällen. Så att vi bläddrar till första Korinthierbrevet 1. Vi kan börja läsa i den 17:e versen faktiskt där. Till och med 25. Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. De judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Paulus predikar Kristus. Han predikar alltså inte kristendom, utan han predikar Kristus. Han pekar på en person. Och hans mål är att vi på något sätt ska förstå vem den personen är, vad han vill, vad han har för ställning i universum, vad han har gjort och vad han kommer att göra. Och det är Guds vishet. Och här målar nu Paulus en bild som jag skulle önska att vi kunde förstå hur radikal den är. Därför att här ställer ju Paulus upp människors vishet och Guds vishet emot varandra. Och så säger han, de är varandras fiender. De går inte att blanda. Och försöker vi blanda så blir resultatet katastrofalt. Guds vishet är ute efter att slå ner människornas vishet. Människornas vishet vänder sig emot Guds vishet. Och här har Paulus ett underligt uttryck. Judarna begär tecken, säger han, och grekerna söker vishet. Men vi tillfredsställer egentligen inte något av det här, säger han, utan vi predikar Kristus och korsfäst. En stötesten för judarna, något som de blir irriterade och rasande över, något som väcker deras vrede, och någonting som grekerna hånskrattar åt. Och nu är det ju så här att vi kan föra över detta, tror jag, på vår situation. De som länge varit troende och kanske blivit väldigt ljumma och lite avståndstagande. Vad vill de ha för att komma tillbaka till en levande tro? De vill ha under och tecken. Därför när man har mirakelkonferens, vad är det för folk som kommer dit? Jo, det är nästan alltid kristna. Därför att de längtar efter att få se lite under och tecken, så det ska bli lite mera substans i deras tro. Går du ut och talar med din granne till exempel om kristen tro, så kanske hans tvivel eller hans otro mera yttrar sig i att han begär svar på en massa frågor. Grekerna söker vishet. De som står utanför vill ha svar på sina frågor. De som står innanför men med ena foten utanför, de vill hellre ha under och tecken. Men, säger Paulus, vi går egentligen inte något av de här önskemålen till mötes. Och det betyder inte att det inte sker under och tecken. Det betyder inte att vi vägrar att svara på alla frågor. Utan det betyder att vi ändå är medvetna om att ingendera med nödvändighet leder till tro, till levande tro. Utan vi måste peka ut den person som tron bygger på. Den person som tar gestalt i våra liv när tron blir levande. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Och Gud låter alltså Kristus träda fram på ett sådant sätt att han väcker anstöt både hos judar och hos greker, men på olika sätt. Därför att tanken är, tror jag, att människan ska komma till tro när det är dags. Det finns tillfällen i våra liv då omvändelsen är naturlig. Och det kan vi förstå när vi läser liknelsen om den förlorade sonen. Han som åker hemifrån efter att ha fått ut sitt arv. När är det dags för honom? Jo, när han avundas svinen deras mat. Då har han kommit så långt bort ifrån fadershemmet att han längtar tillbaka. Då har han gått från ljumhet till kyla och längtar efter värme. Drängarna har det bättre hos min far än vad jag har det här. Jag går hem och frågar om jag kan få anställning hos pappa. Och så ger han sig av. Men om vi tänker oss att vi hade liksom försökt övertala den förlorade sonen, men han ännu hade pengar kvar. Åh, pappa, han längtar efter dig och du kan väl gå hem och det vore nog nyttigast för dig och snart har du inga pengar kvar och du måste ju tänka på din eviga salighet här och så här. Ja, när han, om han då skulle gå hem till sin far, så skulle han ju göra det för pappas skull.